Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag vill, inte missa någonting, så jag drar igång inspelningen. Du är tillbaks igen i podcastens samtal.
Ja.
Och vi spelar in mitt i natten. Du behöver inte viska. Eller kanske du behöver göra, det vet ju inte jag.
Nej, gud nej. Fan vad mörkt om jag hade haft mitt barn här samtidigt. Jag bara, nej men jag behöver viska.
Ja. Jag bara, nej det behöver du inte göra. Skit ditt barn. Nej men välkommen tillbaks. Vi får ju hoppas på att du låter mig släppa det här. Du har ju druckit lite alkohol.
Vad snackar du om?
Du har inte.
Nej.
Jaha, jag trodde du har varit på AV, så jag tänkte att du var så här, shit, nu har hon gått med på att vara med fast hon har tagit några öl.
Varför då?
Okej, ja, men vad skönt. Jag tänkte, när du sa att du var på AV, och att då tänkte jag så här, ja men nu har hon säkert druckit lite vin eller så.
Kan jag haft också. Lord knows.
Okej. Ja, men vad bra. För jag tänkte så här, men tänk om hon ångrar sig imorgon och bara vaknar upp och är bakfull och bara, men shit, jag har varit med i en podcast innan.
Är det så du känner? Men är du en sån som brukar typ, är du själv en sån som brukar typ göra saker på fyllan och typ ångra dig?
Jag var en sån, men nu har jag varit nykter i snart, alltså 5,5 år nu.
Är det sant? Berätta om det.
Jag vaknar ju upp i andra städer.
Är det sant?
Ja, alltså det var helt galet. Så jag var så här, nej men det här går inte längre. Så jag slutade dricka i januari 2017. Men då tänkte jag så här, för nu blev det jättesent. För mig är det, jag vill släppa mina poddar varje onsdag. Men sen är jag bara en människa. Och så blir det ibland. Och nu sitter vi och spelar in på natten till torsdag.
Ja, gud ja. Klockan är 01.16.
I Sverige. Det är supersent. I 02.16 i Finland.
Är det så? Förlåt, Jannik. Gud, det är ännu senare för dig.
Ja, men det är ingen fara. Alltså så här, det viktigaste är att folk får höra någonting. Och vi har ju lite saker att prata om. Och jag tycker vi går direkt på det heta. Varje år på Twitter så delar du en bild på en brinnande svensk flagga, och så står det: skända flaggan, vägra vapen, svik fosterlandet, var onationell. Och sen i mitten av flaggan så står det kuken. Och varje år blir folk lika arga.
Ja, jag vet. Det är helt otroligt.
Nej, men, och så är det en snubbe som jag har stört mig på Twitter. Martin Hemström. Han ställer upp för Liberalerna i riksdagsvalet. Och han bara... Vad är den där bilen Osman för galning? Och så bara håller han på och skriver att du beter dig illa som laddar upp den här bilden. Mm. Och då och skriver att, hon, att han kritiserar ditt hat och sådana saker. Mm. Och då är det så här, folk påpekar det, alltså så här, det som är så obvious för alla andra. Att det här är ett gammalt konstverk från 60-talet. Mm. Av Carl Johan de Geer. Och den här har liksom redan då på 60-talet blivit väldigt omtalad eftersom den beslagtogs av polisen. De här affischerna för att det klassades då. Så det här är ju liksom en gammal grej. Vad har du fått för reaktioner av att ladda upp den här, det här konstverket?
Ja, gud ja. Svinlånga reaktioner. Men jag tycker så här. Alltså för mig, jag ser, alltså här vibar jag väldigt mycket med Lars Vilks. Alltså så här, hur mycket det man gör handlar så mycket med samtiden som man också lever i. Det vill säga, jag har publicerat alltså så här, skulle man gå tillbaka och se så här, men vad har Bilan pubbat varje nationaldag? Då hade man sett exakt samma tråkiga vänstertik på nationaldagen. Och det är typ ett, att man publicerar den här liksom det gör grejen. Det andra är att man typ har en jävla så här, vad ska man säga, banal typ för att man inte tror på typ nationalstaten. Och det sjuka är ju, tycker jag, kopplat till reaktionerna, är att ingenting, alltså jag har ju tyckt och sagt och gjort exakt samma sak det senaste decenniet. Ingenting har förändrats. Förutom typ samtiden. Eller fattar du vad jag menar?
Ja men alltså det är ett gammalt konstverk.
Ja.
Och folk reagerar lika varje år.
Mm.
Men också så här att inte folk ser att det är liksom att det är för att vara edgy du gör det. Och så här att de inte fattar det. De liksom går i den här fällan. Jag älskar ju det här. Det finns ju ingenting roligare än att vara edgy. Jag fick en tröja av Aidin Darcini som var med i min podd för några veckor sedan. Han har Nordic Medic.
Vem är det?
Han säljer CBD-produkter online och var med i den här podden. Och vi pratade om CBD som planta och om kött och så vidare. Ja, och jag fick en tröja av honom och det är en bild på Kim Jong-un. Och så är det en röd liksom skylt över och så står det Send Weed. Och så har Kim Jong-un, han är skitglad och har en spliff i munnen. Och jag tycker det är skitgud. Jag hade på mig den till gymmet idag. Bara för att reta folk. För att folk blir så, du vet, helt knäckta av att man är edgy.
Ja.
Och de förstår inte att de blir manipulerade.
Nej men så, 100%. Och jag tror typ att, för idag så var ju, alltså nu sitter vi som sagt, alltså i Sverige så här klockan 01:20 i Hovalland, var det väl?
Mm.
Så är klockan säkert 02:20. Så det är ännu senare. Men typ idag så är jag hängt med en massa punkare. För hela min sfär är... och min kille, han är så här metal-snubbe. Så jag hänger bara typ ibland så här kretsar där person tycker om metal. Och sen ikväll så hängde jag i en krets där människor tycker om punk väldigt mycket. Och jag tycker det där är intressant. Alltså så här hur... typ estetik och typ hur identitet och allt det som gör oss som människor hänger ihop med vilket så här oasispaket som man också ger till varandra. Eller fattar du vad jag menar? Är det så här typ lite för flummigt?
Nej men jag förstår vad du menar. Och det där är lite som det låter ju som en katt bland hermeninerna, lite som Ida Karkiainen som gjorde den här Hitlerhälsningen, du vet. Yeah. Hon hängde ju med, det var ju med så här national rockaktigt som hon hängde med människor.
Ja men verkligen, men typ så här hela grejen kring alltså bara generellt var, eller för jag har tänkt på det väldigt mycket. Om vi tar den här bilden som jag så här twittrade ut. Den har jag twittrat ut de senaste 5 åren. Alltså varje år skriver jag samma jävla bullshit. Glad nationaldag. Och sen pubbar jag Diers bild. Det är ingenting nytt. Liksom. Jag har inte förändrats. Diär har inte förändrats. Konstverket har inte förändrats. Så vad är det som har förändrats? Jo, men det är samtiden. Och så att man också reagerar på det. Och det jag tycker är intressant kopplat till det är också så här, typ hur jag blir läst. Om jag vill säga så här, twittrar jag den här bilden? Jag är inte den enda som gör det. Det finns en massa människor som gör det hela tiden, dygnet runt och så vidare. Men jag blir läst på ett annat sätt för att jag ser ut som jag gör. Jag är svart, jag bär slöja. Och därför tänker människor att jag publicerar det här konstverket för att jag typ hatar Sverige. Eller så här, typ har ett utifrån perspektiv. Men jag gör inte det. Alltså jag är född på BB i Göteborg. Jag är vänster på samma villkor som alla andra människor som är vita är vänster. Jag pubbar det här inlägget för att jag också är vänster som inte tror på nationalstaten. Så här, kan man inte vara svart och muslim också vara det, alltså så här, också vara typ vänster på samma villkor som alla andra är det. Eller fattar du vad jag menar?
Ja, ja, men det, det roligaste med den här bilden också är att det står kuken i mitten.
Love it!
Jag har ju börjat använda det. Du vet, på Åland så säger vi fittan hela tiden. Det är liksom, mm, det är jätte, det är en så etablerad svordom på Åland.
Mm.
Men sen har Per-Ola Olsson lärt, alltså snyggbonde, han säger kauken när han blir arg på skånska, så här djupt, där det bara allting bara vibrerar. Kauka, jag vet, det är svårt att liksom få till det, men och så jag har börjat säga det, så det är min favoritsvordom just nu. Mm. Jag råkar ju säga det ibland offentligt för jag har mycket svårt att kontrollera liksom mina talimpulser ibland.
Varför jo. Då? Eller vad handlar det om?
Nej, men det är väl lite, det är väl någon drag av någon form av impulskontrollstörning skulle jag gissa.
Är det sant? Alltså, jag har ju ADHD, så jag fascineras ju väldigt mycket av människor som också, precis som jag, saknar impulsgrejer.
Ja, nej, men det är nog någon form av det är nog någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder som gör att jag har lite snabbt agerar för det jag tänker ibland.
Mm. Welcome men, to the club.
Tack. Nej, men och det är ju också man får ju säga att det är en tillgång också. För att det är ju inte bara av ondo.
100%.
Men medicinerar du din ADHD?
Nej, verkligen inte. Men jag har inte heller, alltså det finns olika typer av ADHD såklart. Men, och det här är faktiskt ingenting som någonsin någon gång har pratat om. Så det här är exclusive. Men jag har ADHD. Det är en diagnos. Men det är samtidigt också kopplat till mitt jobb, så har det varit en fördel. För att det har gjort så att jag är extremt kategorisk. Alltså så här, ADHD, det angränsar ibland mot liksom så här, autism. I att man ser saker i fyrkanter. Det vill säga, ja, men vi tar så här Rasmus Paludan-debatten som ett exempel. Där har min ADHD varit en fördel. I att jag har kunnat så här, kategorisera samhällsdebatten. Typ exempelvis, typ i debatten så har det varit en fråga om så här, ja, men är det okej att bränna Koranen eller är det inte okej att bränna Koranen? Det är typ det som har varit debatten. Eller håller du med mig om den?
Ja, dels det. Och sen har det också varit, ska Rasmus Paludan få bränna Koranen? Eller ska du få bränna Koranen här?
Mm.
Och sådana saker.
100%. Och där tror jag att min liksom, ADHD / på gränsen mot autism spelar roll i det här. För att det gör så att jag också kan kategorisera det här och se det här väldigt mycket utifrån ett så här typ juridiskt perspektiv och hålla flera olika tankar i huvudet samtidigt. Alltså så här, har man ADHD så är det, ja men du vet SVT Opinion. I mitt huvud så pågår det SVT Opinion dygnet runt hela tiden med 50 olika deltagare samtidigt. Alltså mitt huvud är en ständig debatt. Typ. Jag sitter och debatterar med mig själv, mitt huvud. Och det är fördelen med ADHD. För det gör så att så här, jag kan sitta och ha den här diskussionen i mitt huvud ständigt. Och sen det jag faktiskt skriver är någonting som jag har debatterat med mig själv. Eller fattar du vad jag menar? Låter det konstigt?
Jag tycker inte alls att det låter konstigt. Jag tycker att det låter jag kan relatera till och med.
Mm. Och jag tror så här typ, om vi tar så här typ Paludan-debatten, så var det som att så här, jag tittade på det här och var så här, okej, men å ena sidan så har vi typ Attila Joldas som säger så här, här skriv under den här typ namninsamlingen för att man inte ska få bränna Koranen. Å andra sidan så hade vi en massa personer som sa så här, ja men i alla lägen så är det helt okej att bränna Koranen. Och där jag tyckte att hela den här offentliga debatten var antiintellektuell. För att vi kommer aldrig kunna förbjuda att bränna Koranen. Jag fattar vad jag menar.
Mm. Och du, så jag antar att du inte tycker att man ska göra det. Man ska inte bränna Koranen. Eller?
Tvärtom. Jag tycker att så här, man ska få kunna bränna Koranen.
Förlåt, det var det jag menade. Få bränna Koranen.
Självklart ska man få bränna Koranen. På samma sätt som man ska få bränna, typ, nu sitter jag och kollar på min egen bokhylla här. Du ska få bränna typ Svart kvinna. Det var den första boken som jag såg. Alfons Åberg ser det här också. Alfons Åberg ska du också få bränna. För mig så här, jag lägger ingen liksom vikt i böcker. Jag bryr mig inte om böcker. Det är vad människor, så här, det kanske finns ett gäng personer som imorgon kommer tycka att Alfons Åberg är typ det viktigaste som har hänt i världen. Så fine, what the fuck, jag bryr mig inte. Problemet för mig har aldrig handlat om det heliga eller det liksom så här känslomässiga kopplat till en bok. Utan för mig så har det mer handlat om att så här, Rasmus Paludan, som jag har följt, för att jag är en gammal expoit. Så jag har följt Rasmus Paludan sedan 2015. Det här är en folkmordsideolog som bränner Koranen för att han faktiskt utrensar muslimer från Europa. Vilket han bland annat har sagt i podden Svegott, som är en nazistisk podd. För mig är det här bullshit-diskussion på samma sätt som att säga, ja men NMR, de brände Toran. Låt oss då ha liksom en så här bredare debatt om yttrandefrihet. Jag tycker det är bullshit-diskussion.
Ja, alltså, jag har inte brytt mig alls om de här koranbränningarna för att jag ser ju vad han gör. Alltså, så här, sen kom det ju, kröp det ju fram när han ska ställa upp i riksdagsvalet. Liksom, då fattar man, okej, det var därför.
Mm.
Jag misstänkte att det var någonting på gång. Liksom, för det där är ju PR-trick. Och sen åker han runt och så duplicerar han det så länge det funkar. Jag menar, han kommer ju säkert få folk som röstar på hans parti nu. För att folk har fallit för det där. Och, liksom, och det är också att göra självmål. Alltså de här snubbarna som har varit och kastat sten. Mm. Så jävla självmål.
Men tror du, för det här är jag så här på riktigt velat diskutera med människor. Tror du att de här personerna som gick ut och liksom så här brände bilar, tror du, eller så här, kastade sten mot polisen, eller så här, tror du att det handlade om Koranen?
Nej, jag tror att det har att göra med att de är som fotbollshuliganer och tycker att det är kul med kaos.
Mm.
Och jag kan jämföra det där med ungefär som en gång jag fångade mig själv med den här tanken. Det var när jag bodde i Skanstull.
Mm.
Så var jag på väg hem och jag kommer med ett tåg till Skanstull och då stannar trafiken. Alltså precis när jag kommer, det tåget är typ bland de sista som kommer in. Och sen stannar hela gröna linjen och jag ser hur, nej för fan jag ljuger. Jag kom med buss och gröna linjen hade stått stilla ett tag. och så ser jag hur människor går i, alltså, rad över Skanstullbron. De liksom hoppar ut ur tågen, de öppnar tågdörrarna och börjar gå längs spåret. Och det var som att alla regler upphörde. Alla blev bara så här, nu ska jag hem. Och på något sätt så trivdes jag i det kaos. Jag tittade runt mig och såg hur alla trafikregler upphörde. Människor bara gick över gatan och gick ute på bron, på motorväg. Och liksom, och någon del av mig bara tyckte om det där kaoset.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det finns någonting liknande att stå inne i den där, och att det är någon form av sån effekt som har gjort att de här människorna är där och gör det. Sen att finns det ingenting som rättfärdigar att man förstör räddningsarbete och liksom förstör polisbilar och sånt skit. Det finns liksom ingen förmildrande omständighet, utan bara förklaringar på ett fenomen. Men jag tror inte att det har att göra med hat mot Sverige eller så, utan...
Nej, men jag fattar. Alltså, jag pratade med Per. Du känner till Per Binkemo.
Ja.
Jag pratade
med... Han har varit med i den här podden också.
Är det sant?
För två år sedan.
Det är en person som jag tycker om väldigt mycket. Men jag pratade med honom idag om just där hur man läser människor på olika sätt. Och där jag tror att för oss som är liksom födda och uppvuxna i det här landet, så har vi väldigt mycket svårare att förstå den här diskussionen. För att vi har liksom inget annat alternativ. Alltså om jag tar mig som ett exempel. Jag har aldrig varit i Somalia. Min somaliska är, ja, men ganska bra, skulle jag säga, faktiskt. Jag flexar här.
Hör, så du kunde läsa när Sveriges Radio översatte till somaliska? Kunde du läsa,
ja,
men, det?
100%. Jag hade verkligen till 100%. Min somaliska är... Jag har tack och lov föräldrar som har pratat väldigt mycket somaliska med mig. Sen har jag gått i hemspråk på det. Jag kan somaliska, jag fattar det. Men jag kommer ju aldrig förvänta mig att mitt barn Noah... alltså Noah kommer ju prata... Alltså han kommer ha en mamma som pratar somaliska. Och en pappa som pratar hebreiska. Alltså så här, det kommer inte funka. Ja,
vilken jävla kulturkrock för honom och bara...
Ja, verkligen. Han bara, am I muslim? Am I Jew? Alltså han kommer ha 100% kulturkrock.
Hans muslimska sida kommer att hata den judiska sidan.
Exakt. Jag har tänkt på det väldigt mycket också. Alltså kopplat till så här, hela den här debatten som pågår nu, där typ judar används liksom som slagträ mot muslimer. Typ såhär, muslimer är alltid semiter. Och såhär, judar beter sig på det här sättet. Alltså jag bara på riktigt försökt greppa det här utifrån mitt barn. Att men Noah kommer växa upp med en pappa som är jude och en mamma som är muslim. Och han kommer försöka såhär, navigera i hela den här sjuka debatten.
Och så växer han upp i Sverige också.
Exakt.
Tänk sen när ni är i Israel. När han är...
ja.
När ni ska börja förklara saker för honom, att nu är det så här att det skulle kunna ha varit också att du var arab. Då hade det varit ännu konstigare.
Exakt, om jag var palestinier. Nej, men så här, en sak hade varit att hans pappa bara var jude. För det finns ju, alltså, om vi säger hans farfar är ju svensk jude, som bokstavligen heter Nils. Alltså hans farfar heter Nils. Så han är ju supersvensk jude. Så han där kopplingar, alltså så här, han på Noas liksom pappas sida så är kopplingen typ så här, men de är askenasi-judar, och där det finns en polsk koppling, så hans pappa är väldigt, vad ska man säga, den här vanliga random svenska vita juden. Som heter Nils Gunnar. Men hans pappa däremot är jude kopplat till Israel. För att hans farmor är från Israel. Så det gör ju också så här, typ. Jag tror att jag har varit så här jävligt. Jag har känt att jag har suttit på 1000 olika stolar samtidigt. Eller fattar du vad jag menar?
Men en sak där som... alla judar är väl från Israel?
Nej.
Om man är en riktig jude, det vill säga. Alltså nej. Att man har släktband.
Nej.
Eller vad? Alltså från början. Abraham.
Alltså jag vet inte, vad menar
för de hade
du?
Ju, för de hade ju alltså, judarnas land, det var ju Israel från början. Och det var ju där Abraham, som är då patriarken, stamfadern, kommer från Israel. Och då måste ju alla judar.
Islam också.
För då borde ju så här, för att man kan ju bara bli en, inom citationstecken, riktig jude om ens mamma är judinna.
Ja, men
är det inte så? Eller alltså, eller...
Alltså jag tänker att så här, typ, det finns en etnifiering av vad som är det judiska. Och den är reell. Alltså det vill säga, det finns, men det har ingenting med typ geografi att göra. Alltså det finns ju Ashkenazi-judar, det finns Sefardi-judar, det finns ju judar som är från en massa olika delar av världen. Så det i sig är ju inte, det är inte en grej. Huruvida man kommer från Mellanöstern eller inte.
Nej, men jag tänker i grund och botten. Alltså från början så är väl... Jag tänker bara mer rent historiemässigt. Så judarna... Det som skiljer judar från till exempel kristna. Eller från islam. Det är ju att judarna också är ett folk.
Det är sant. Alltså det är en, det är en etnoreligiös grupp. Alltså det är 100% sant.
För man kan ju konvertera till både islam och kristendomen. Och både islam och kristendomen vill ju att man ska konvertera.
Mm.
Medan judarna är så här, nej men du ska inte konvertera. Och det är krångligt om man vill konvertera.
Ja, alltså det tar ju typ 3 år.
Och så ska man fråga en imam 3 gånger och så ska de säga nej och så vidare.
Ja, men alltså jag hör vad du säger. Och... jag tror att så här, det är, men det är självklart så att så här, inom judendomen så det handlar liksom en etnoreligiös grupp. Så här, det köper jag 100%. Men jag tror att så här, problemet är också oavsett historia, oavsett kultur, hur läser man grupper idag i vårt Sverige 2022? Och problemet idag är ju att vi sitter och ständigt försöker så här, typ, debattera bort det faktum att det finns rasism mot muslimer. Och det tycker jag är lite sjukt.
Och då pratar vi alltså om, för och det skiljer ju också islam från alla andra religioner. Att det både är en politisk ideologi och en religion.
Vad menar du med politisk ideologi?
Islam kan ju också fungera som en politisk ideologi.
Det kan alltså, alla religioner. Alltså zionism finns. Kristdemokrati finns. Alltså det är klart att det inom alla religioner finns en politisk form av det.
För kristendom har ju inget sätt att organisera en stat. Alltså ingen lag.
Mm-hmm.
Har jag fel nu? För att jag är inte superinläst. Men islam har ju sharia till exempel.
Som vad är sharia?
Sharia-lagstiftning.
Ja, vad är sharia enligt dig?
Alltså det, vad jag förstår i alla fall så är det en uppsättning regler som har kommit till Mohammed genom Gud. Och ett sätt att organisera ett samhälle. Men jag kan ha fel.
Ja, men jag säger att jag har begått sharia ikväll. Vad tänker du då?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker väl, det vet jag inte.
Men... Alltså, sharia är ett väldigt löst sätt att beskriva islams rättslära. Ikväll har jag begått sharia. Jag har bett. Och jag har ringt min mamma.
Just det, så det kan vara liksom påbud, typ som budord också, eller?
Ja, att inte döda är sharia. Att be är sharia. Att... prata med sina föräldrar är sharia.
För det man brukar prata om när man pratar om sharia-lagar, då tänker man ju på ett visst sätt av regler som att alltså utomäktenskapliga förbindelser och sådana saker.
Men det tänker jag är juridiskt. Alltså så här, och det här, alltså jag är sufi. Jag är sufi-muslim. Så vad jag bara utifrån så här, tolkningar anser vara sharia. Alltså sharia är bara, och det är det jag hatar, att vi överhuvudtaget använder begreppet sharia. För sharia gör det som någonting så här, typ exotiskt och konstigt. Men så här, sharia är bokstavligen islamisk rättslära, där allting som har med typ regler och förordningar att göra, som har med islam att göra. Så om vi tar så här, typ det som ett exempel, så är det för mig som är sufi att för mig är det sharia att jag inte får döda insekter som är hemma hos mig. Jag får bokstavligen inte mörda en spindel som kliver in i min toalett. Jag måste se till så att den här spindeln får typ, jag vet inte, så här, komma ut. Alltså jag tar den så här, genom ett papper, öppnar balkondörren, släpper ut den. Det är sharia.
Hur är det med anstiftan till att döda en spindel?
Vad menar du?
Om du ber någon annan att döda spindeln.
Det är en tolkningsfråga. Ja. Men sufis är ju väldigt flummiga. Men jag skulle säga att det är, alltså för mig så ser jag ju typ djurliv ungefär som människoliv. Att jag har väldigt svårt för att käka kött. Jag har väldigt svårt för att döda myra. För att jag rent logiskt har väldigt svårt att se att den här myrans liv har så här större värde än mitt eget liv. Och det är en så här grundläggande sufi-ideal. Som jag är väldigt så här, vad ska man säga, så här marinerad i på olika sätt.
Det låter ju som en ganska snäll och trevlig filosofi att leva efter. Typ så, lite som, det finns ju vissa branches inom buddhismen där man också tillämpar extremt försiktig liksom framtoning till naturen. Att man går med en borste framför sig så att inte myror ska fara illa och sånt.
Ja, alltså jag vet inte om det är någonting snällt. Alltså så här, som sagt, jag kan ju ibland käka kött. Alltså så här, det handlar inte om att jag bara, jag är 100% vegetarian. Jag tycker alltid är trevligt. Men det handlar mer om så här respekten för djur. Och så här, jag tycker, så här, om vi tar Sverige som ett exempel. I Sverige så ser man djur som typ större djur. Det vill säga en kossa är ett djur. En gris är ett djur. Men myran eller spindeln i ditt hem anses inte vara ett djur. Och jag tycker att det är en jävligt sjuk logik.
Alltså, men det är ju väldigt svårt att till exempel lära en spindel att sitta. Eller
ja, men det behöver man inte göra. Alltså man behöver inte lära en ko att sitta heller. Men det handlar bara om så här, för så här, en sak är vad som händer så här, när vi kliver utanför liksom ytterdörren. Och vad vi väljer att liksom göra med djur efter det. Men jag tycker att det finns en så här grundläggande så här respektlöshet i hur vi agerar kopplat till djur i vårt eget hem. Alltså det är jättevanligt i Sverige att så här, jag sitter typ i mitt vardagsrum och så ser jag typ en spindel gå på väggen. Och så tänker jag ta upp en sko och döda den. Jag tycker att det är en helt sjuk grej.
Ja, alltså... Alltså, jag fångar mig själv lite. Jag brukar döda getingar som kommer in i mitt hem. Men det är ju för att jag anser att de utgör ett hot mot min säkerhet.
Varför då?
Ja, men om den biter mig i halsen, då kan jag dö. Jag vet inte. Jag har min bror blev stucken av en geting när vi var små. Mm. Och det enda jag kan koppla det till var att han blev väldigt svullen och det blev farligt.
Mm.
Och det enda jag kopplar den här getingen till liksom fara. Mm. Om jag gör bedömning att den här kan potentiellt sett utgöra ett hot mot min, mot min hälsa, då tar jag ut den ur mitt rum, men, eller hus, lägenhet eller min bostad. Men jag försöker ju såklart att åsamka så lite skada som möjligt, men det händer att jag helt enkelt avrättar.
Men just getingen fattar jag helt, för att säga just getingen handlar ju väldigt mycket om att så här, ja, man via, alltså, vem vill bli suckan. Alltså det är för att det är 100%.
Men det är inte så att jag skulle, det är inte så att jag skulle sparka en katt, alltså döda en katt som kom in i min lägenhet.
Utan... Nej, men däremot så hade man ju utan anledning dödat en spindel. Alltså ja, vad har spindeln gjort den?
Men spindeln
den bara går runt där.
Ja, men den kan inte, exakt, den går runt och ska bygga bo. Men den, det, på något, det är ju en skillnad på en spindel och en katt. Och det är ju att katten är ett däggdjur och spindeln är någon form av insektsaktig flerbent varelse som inte har ett hjärta. Alltså jag menar inte att den inte har, alltså den har bokstavligt talat ett hjärta, den har liksom inte ens blod. Den har bara, den är bara full av slem som håller på att gå runt i kroppen.
Men det här tycker jag är superintressant, för att jag har pratat jättemycket med min kille om det här. Han hatar mig att jag sitter och gaggar om det här. Men typ, jag har väldigt, alltså så här, en grej som är väldigt svår kring det här, det är anledningen till att vi tycker att vissa djur är helt okej att skada, men andra djur är inte det. Det har egentligen ingenting med logik att göra. Utan har mer att vi anser att vissa djur står oss närmare. Som vi tar typ såhär. Det djuret som en människa hade haft absolut svårast att döda. Det hade varit en apa.
För att den liknar oss.
Exakt. Och det är en fucked up grej tycker jag.
Ja, jag, alltså, jag tror att det där har att göra med. Alltså så här, för jag skulle det är klart att det är jobbigt att döda ett djur.
Mm.
Men jag tycker att det finns någonting väldigt naturligt i att göra det. Att döda ett djur som man ämnar äta är väldigt naturligt när man väl gör det. Har du gjort det någon gång? Har du dödat ett djur som du ska äta?
Nej.
För jag gjorde det, alltså det vill säga jaga, så hade jag tänkt att det här kommer att vara konstigt, men det kändes väldigt naturligt.
Mm.
Det var ungefär som när jag hade sex första gången.
Mm-hmm.
Jag visste inte hur det skulle kännas innan, men när jag gjorde det så kändes det som att det var helt normalt, som att jag har gjort det tiotusentals gånger. Och det har antagligen att göra med att det är därför min släkt har överlevt.
Mm-hmm.
För att de har haft sex. De har lyckats liksom fullborda samlag. Och det kändes bara som en väldigt naturlig sak. Och det fanns ingenting som var speciellt med det. Om du förstår vad jag menar. Och på samma sätt när man dödar ett djur som man ämnar äta. Jag ska aldrig döda ett djur bara för att döda det. Utan om jag ska äta det, då kan jag döda det. Mm. Det vill säga jaga eller fiska.
Men jag fattar, alltså, så här, och, alltså i grund och botten, jag har alltså noll problem med att man äter djur. Alltså jag jämför mig själv lite, och så här, jag jämför mänskligheten lite med hur djur funkar i övrigt. Det är klart att det är helt okej att äta djur för att man vill äta. Alltså så här, jag ser noll problem med det. Men det finns någonting så här extremt liksom ondskefullt i sättet så här människor behandlar djurliv. Och typ alltså, och som sagt så här, i min syn på insekter, att om en katt hade bara vandrat in i det här hemmet just nu, så hade det varit helt jävla psyko av mig att hämta en kökskniv och dödat den. Men om en spindel bara vandrar in det här hemmet, så är det plötsligt så helt socialt acceptabelt av mig att bara hämta en sko och mörda den. Jag tycker att det är ett helt jävla sjukt sätt att se på djur.
Men någonstans måste vi ju dra, alltså vi måste ju dra en gräns någonstans, eller hur? För att alltså, annars så skulle inte vi kunna leva med oss själva. Om vi gick runt och hela tiden liksom mådde dåligt för att vi trampade på en myra, då skulle vi ju ha...
Men
då
det är inte
vi...
det. Alltså så här, nej, verkligen inte det. Jag
går men
inte
många runt och
mår skit ju... av att jag trampar på myra. Men jag skulle däremot må skit över att så här, aktivt välja... Alltså, vi tar så här, det är därför jag tar hemmet som ett exempel. Det säger så här, en stor spindel som jag noterar kommer in i mitt hem. Jag har mått skit på riktigt över ifall jag väljer att så här, ta en sko och döda den istället för att hämta ett papper och släppa ut den.
Ja, absolut. Det förstår jag. Just den delen. Och så gör jag också. Om jag kan liksom, om jag vill få ut en geting då, som exempel. Jag brukar inte göra så mycket åt spindlar, men det händer ju att folk i ens omgivning säger att jag tycker att den här spindeln är obehaglig, kan du ta bort den åt mig eller så, eller att människor dödar spindlar, och det är klart att det har hänt att jag har dödat en spindel, men jag tycker ju att spindlar är äckliga, och det där sitter ju i kroppen, vi är ju inbyggda.
Men jag tycker att det är äckligt, jag tycker verkligen inte det. Nej, men jag vet hur folk tänker.
Nej, men alltså en del människor har reagerat starkare, som till exempel jag reagerar jättestarkt på ormar. Det är inte för att jag är rädd för ormar, jag hinner inte ens reagera. Jag hinner inte ens se att det är en orm före min kropp har hoppat bakåt. Mm. Min kropp hoppar bakåt eller åt sidan när jag ser en orm. Mm. Och det där är en reflex som sitter i på samma sätt som att min hundvalp, Bubblan, hon är rädd för höjder. Hon har aldrig ramlat från en höjd, men hon vet att det är farligt när hon liksom tittar ner över en kant. Och det där bara sitter i, det är reflexmässigt, och vi har antagligen haft någon form av evolutionär fördel över att undvika spindlar och ormar, och därför så är väldigt många människor i hög grad, det är någon gen som reglerar det, utgår jag ifrån.
Ja, men alltså det här som sagt, alltså, min kille pratar skitmycket om det här, eftersom att han och jag sitter och diskuterar sådana här bullshit, filosofi-grejer. Alltså jag tror att min kille är... Tänk att han är typ Jordan Peterson, fast liksom så här en sämre version. Fattar du the vibe?
Schysst. Genom en sämre version.
Ja, men jag älskar honom. Jag bara...
Vem älskar av dem?
Nej, gud, jag hatar Jordan Peterson.
Alltså, jag var kollad på honom häromdagen faktiskt.
Va? Är det sant? Ja, är inte han så jävla basic? Är han inte det?
Alltså, han är ju en av de smartaste människorna.
Va?
Som finns. Annars skulle inte han lyckas så bra som han gör.
Det där fattar inte jag.
Alltså, nej, men om helt han skulle vara, alltså, hade du satt dig ner och lyssnat på honom?
Ja. Alltså, jag har verkligen försökt att förstå varför en massa snubbar tycker att Jordan är smart.
Nej, men han säger ju saker. Alltså, så här, jag tror att det där har att göra med att män vill ha en förebild. Någon som är responsible, och han är pilar till den sidan av oss som vi vet att vi borde bejaka, och får oss att må, alltså oss män att må mindre skit över att vi har misslyckats, för han får oss att förstå att vi kan påverka vårt eget liv. Och jag tror att det mycket har med det där att göra, att liksom han gör det väldigt enkelt, för att det är ju mycket regler man ska hålla sig till, men han gör det väldigt enkelt genom att bara lyfta fram det på ett sätt som man i övrigt inte får liksom får det till sig som man. Och han tilltalar ju väldigt många män. Det var väldigt få kvinnor i förhållande till antal män som var på den här föreläsningen.
Det är inte sant. Alltså, för det kan jag ändå liksom så här respektera, att den delen Jordan som handlar om att han också så här tilltalar personer som, jag tänker så här, inte handlar så mycket om så här män versus kvinnor, men handlar mer om att ja, men jag känner att jag inte vet riktigt vad jag ska göra av mitt liv, och så finns det någon som också så här ger lite så här guidelines kring,
ja,
alltså, det.
Alla kan liksom relatera till honom, alla män. För han är väldigt down to earth. Han har haft jobb som alla andra har, liksom struggla på som vanlig arbetarklass, och han förstår hur det är att söka identitet, och han förstår hur det är också. Så han pratar ju väldigt liksom, väldigt mycket av det han säger baserar ju sig på att du ska göra saker på ett enkelt och ärligt sätt och göra det bästa av situationen och så vidare. Och det där är saker som gör att folk känner att de har kontroll över sitt liv och många förbättras.
Mm.
Jag ska inte lyssna på honom. Nu har jag liksom, jag lyssnar ju på andra också, typ Sam Harris. Jag tycker också att Sam Harris är typ en av de smartaste människorna i världen. Och jag är mera Sam Harris fan än vad jag är Jordan B. Peterson fan. Men båda liksom
tilltalar. Det är inte sant, för att det är ändå två helt olika människor som har kategori, alltså, för typ Sam Harris började jag följa typ 2012 och för mig så var han så här, the new ATS-vågen. Medan så här, Jordan Peterson för mig känns mer som personen som kommer med, ja, men typ så här, tänk, vad heter han? Zizek, heter han så?
Mm.
Tänk typ det, fast typ basic bitch-åsikter.
Alltså det som är, som jag tror, alltså min fascination, jag kan ju bara tala för mig själv, men min fascination för Jordan B. Peterson och Sam Harris, det är att de är så fruktansvärt högintellektuella.
Mm-hmm.
Det är fascinerande att höra hur en människa kan sitta och fundera och bara prata ut de här fascinerande sakerna han säger.
Men vad tänker du är intellektuellt? För att jag är genuint intresserad av det.
Alltså han är bildad, intelligent, språklig. Alltså han kan förklara saker på ett sätt som är väldigt tydligt. Och han kan liksom referera. Alltså man blir liksom intellektuellt stimulerad av att lyssna på honom. Mm. Men att se det live, den här konstanta strömmen av tankar, var ju liksom, tappar man hans trail. Han pratar också en väldigt akademisk engelska som är svår att hänga med, och så kanske man fastnar på ett ord som man inte vet och liksom blir att fundera på det, och då tappar man hela den där tanken. Det är ju mycket lättare att kolla på YouTube, man kan pausa och så. Men det intellektuella är att kunna släppa ut den här oändliga, alltså den oändliga strömmen av intressanta saker att säga och funderingar och saker han liksom tänker på. Det blir bara intressant på något sätt.
Ja, alltså jag tror att
varför hatar ni i vänstern honom så mycket? Jag förstår inte.
I den vänstern, säger du. Vilka vi?
Nej, men jag klumpar ihop alla som är till vänster om mig och kallar dem för vänstern.
Ja, jag fattar. Jag tror inte att jag knuppar upp högen på samma sätt. Jag tror att jag har en mer, vad ska man säga, intellektuell kategorisering. Det finns ju för mig den gamla högen, typ Per Svensson-högen slash, vad ska man säga, Bengt Westerberg-högen, som är superliberaler, som jag håller med om. Och sen så finns det typ högern som vill vara lite edgy men typ inte vågar. Som typ DN-högern.
Men DN är ju vänster ju.
Nej, det är liberaler.
Nej, DN är supervänster.
På vilket sätt är de vänster?
Nej, men de är ju så här all about cancel culture och så vidare och så vidare.
Är det vänster?
Ja, det är vänster. Cancel culture är vänster. Sen har högern har liksom
inte lyckats hålla. Vad är cancel culture?
Det är att cancellera bort folk som har oönskade åsikter.
Okej, vilka vill ge ett exempel på en person som inte får vara med längre på grund av en åsikt?
Ja, alltså, jag kan ju bara ge det närmast stående exemplet, och det är ju Paolo Roberto. För han var med här för två avsnitt sedan. Han blev
så Paolo Roberto är helt cancelad. Han får inte göra någonting längre. Han har inget jobb. Han är typ hemlös. Han är cancelad.
Han blev av med väldigt, väldigt mycket. Alla sina jobb som han hade då och så vidare. Sen har ju han liksom ställt sig upp på nytt. Men
han har varit med, som ett exempel, så han har varit med i de två större poddarna i Sverige. Är det cancel?
Alltså, han blev cancellerad från sina jobb, TV4 och så vidare. Och han hade bokkontrakt. Så det på, och han
är det cancel liksom att inte få vara med i medier?
Nej, men när ens jobb, när man blir av med jobb. Jag har ju blivit cancelad på Åland för att jag skämtade om droger. Och då blev jag av med min försäkring. Skämtet var så här, jag producerar en podd åt två tjejer här på Åland som jag känner. Jag producerar inte den, utan jag hyrde ut utrustning åt dem. Och sen var jag och hämtade den här utrustningen efteråt, och så stod vi och snackade lite. Och eftersom jag då vid den tidpunkten, det här var ju 2-3 år sedan, hade varit nykter i kanske 2 eller 3 år beroende på hur länge sedan det var. Så då märkte jag att avsnittet innan hade fått jättemycket lyssningar som de hade. Och det var för att rubriksättningen liksom antydde att de avslöjade vem som knarkar på Åland. Och då skämtade jag om att jag borde bli, att man borde införa veckans knarkare i deras avsnitt och avslöja en knarkare varje vecka. Och så var mitt skämt att jag borde vara veckans knarkare. Och skämtet där förstod de som var där, eftersom det var ett internt skämt, men då var det en person som inte förstod det. Och sen tog han det där, eftersom jag blev invald då, kanske 2 veckor senare så blev jag invald i vårt lagstiftande parlament, alltså vår motsvarighet till riksdagen. Och då gjorde han en grej av det och gjorde en YouTube-video och fick massa visningar, men då tog alla det där på allvar och var så här, åh. Och jag bara, men det är inte sant. Alltså det han säger är ju inte sant. Man bara, men det är hemskt ändå. Det får oss att se hemska ut. Vi kan inte ha med det att göra. Och så tog alla avstånd från mig. Och då var det så här, ja men jag får flytta till Sverige då. Du vet, jag hade ju ingen ville jobba med mig. Och jag jobbar ju med folks varumärken. Jag jobbar med reklam. Folk var så här, ja men vi kan inte associeras med dig nu. Ditt varumärke är inte bra. Och då blev jag cancellerad. Och det är ingen rolig grej alltså att bli av med försörjning och sånt, för att man har liksom skämtat på något sätt som folk anser att det är olämpligt.
Ja, men det är lite det jag tror, både som så här, ska man säga, en antirasist och också samtidigt en vänsterperson liksom, att jag har liksom aldrig fattat diskussionen om cancel culture, att det ena handlar ju om arbetsmiljö. Att jag har varit fackklubbsordförande på Expo i över 4 år. Jag är inte en person som i min fackliga roll kommer tycka att det är okej att man liksom kanslar en person, det vill säga att man liksom beter sig illa, att man sparkar en person på grund av åsikter. Det kommer aldrig tycka. Det tycker jag är en fråga om arbetsmiljö. Det andra handlar ju också om så här, typ, ska man ha rätt att i alla sammanhang säga vad man tycker och tänker? Det tycker inte jag. Jag tycker
inte i alla sammanhang. Alltså, om jag är hemma hos dig, då får jag respektera dina regler. Och om du säger inget snack om politik eller religion, då måste jag respektera det. Och om jag inte gör det, då får du kasta ut mig.
Ja, men liksom, vad handlar cancel culture-debatten om? Jag fattar ärligt inte. Det kanske är att jag är typ ADHD-ig / halvt autistisk. Jag bara fattar inte vad det handlar om.
Men du vet ju hur det är.
Helt genuint.
För vi delar ju. Det där autistisk och ADHD delar vi. Ganska till stor grad. Och då vet ju du hur det är att höra sig själv säga någonting som man inte riktigt menar att ha säga.
Mm-hmm.
Någonting, något skämt. Nej, men du vet att man skämtar olämpligt eller säger någonting dumt och så bara hör man sig själv säga det och bara whoops. Alltså du förstår, det är en impuls som man inte kan stoppa. Mm. Och sen har man sagt det där och då står man där och så bara whoops, shit, liksom. Hoppsan. Du vet.
Så jag kan nog inte riktigt känna igen mig i det. Men jag tror att jag kan känna igen mig i just att jag nog ibland ser på saker på ett fyrkantigt sätt. Alltså så här, typ att jag bara blir så här. Jag kan ha svårt att ta in människors, vad ska man säga, känslor kopplade till saker. Alltså så att man kan vara så här, men jag känner så här, så här och så här kring en särskild sak. Och så kan jag bli väldigt fyrkantig kring det och vara så här, jag skiter fullständigt i vad du känner. Kan vi bara utgå ifrån vad som faktiskt är sant och inte? Och på det, alltså så här, på det sättet kan jag ändå uppleva att jag är halvt autistiskt.
Jag ska utredas för autism nu.
Men
jag vet inte vad man. Ja, men det är väl, alltså så här, jag vet inte, det får väl bara visa sig. Jag har ju, det har ju hänt ganska mycket. Jag har ju varit liksom nykter så pass länge och jag har liksom inte. Oj, 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 vad det smäller när du gör. Det är någonting du gör som jag tror, för jag hade samma problem när vi spelade in förut.
Okay. Sorry, hör du mig nu?
Yes, jag hör dig.
Det jag skulle säga var, berätta igen om nykterismen, för att jag har faktiskt en väldigt bra vän till mig som jag misstänker har missbruksproblem kopplat till alkohol. Och det jag vill typ så närma mig det utan att liksom så här vara för påträngande eller så här, typ skjuta bort honom från mig. Där jag jättegärna vill typ bolla det här med dig.
Det som har funkat för mig, det enda egentligen som har funkat, det är 12-stegsmodellen.
Mm.
Och den bygger ju helt på erfarenheter från andra missbrukare som har liksom testat och kommit fram till vad som har funkat för dem. Och det är ingen perfekt modell, men den har funkat för mig och den har ju hållit mig borta från alkohol och droger nu i snart 6 år.
Mm. Du är inte så gammal. Så vad fick du att tänka att du har alkoholproblem? Eller hur, alltså, hur gick det till?
Jag började fatta att jag inte var som alla andra. För jag kunde till exempel aldrig ha en flaska vin hemma. Eller öl hemma. Så jag vaknade alltid och det fanns aldrig sprit kvar. För att jag hade druckit upp allt. Så jag insåg ganska snabbt att jag måste begränsa min egen tillgång till sprit. Genom att lämna mitt kort hemma och bara ta med mig kontanter ut på krogen. Och normal människa gör inte så. En normal människa ska inte behöva begränsa sig själv.
Jag tänker så här, typ för dem som också lyssnar, tänker jag, att det är viktigt att också veta så här, vad är normalt, inte normalt beteende. Att, ja.
Alltså det är inte det är en normal människa då, inom citationstecken, känner att nu är jag nöjd och då slutar de dricka.
Mm.
Men en människa som jag själv då konstaterar att jag är alkoholist. Jag står med ett glas i handen och tänker på nästa glas.
Mm.
Eller jag lovar mig själv att nu ska jag bara dricka en öl. Och sen hittar jag på en ny liten regel som men 2 öl funkar. Och sen står jag där och är en pruttfull en torsdag. Mm. Och typ har bilen på parkeringen och bara måste gå hem. Och du vet sådana saker.
Mm.
Dumheter liksom. Och inse gång på gång att jag inte har någon kontrollförlust. Men sen också att jag kunde dricka så att jag fick en minneslucka. Det är inte normalt. Eller att jag hamnar i bråk eller slagsmål. Det är inte heller normalt. Liksom. Mm. Så att det fanns många onormala saker med mitt drickande. Men jag gick på 12-stegsmöten, det vill säga anonyma alkoholister.
Jag fick det, för hur gammal är du idag?
28.
28. Gud, du är så liten. För att ha varit nykterist i 6 år.
Men sen har det är obruten nykterhet. Sen har jag också flera år innan. Som jag har kanske 1 år och så 11 månader och så vidare.
Mm.
Så jag är väl totalt. Men det är obruten nykterhet man pratar om.
Så om någon sitter och lyssnar på det här idag. Och det är så här no judge kring det. För att jag själv växte upp i... utan att vara för privat. Men i väldigt alkiga / missbrukare sammanhang. Och har än idag vänner som jag menar på är lite i det. Vad hade du gett för råd till dem?
Gå in på a.se. Sök upp ett möte nära dig. Och gå och titta om det är någonting för dig.
Mm.
För det är inte för alla... Men jag tror att de som vill får ut mycket av det.
Mm. Fint.
Det har räddat mig, måste jag säga. Så här, om det inte skulle vara för det så skulle det inte ha funka alls. Och sen har jag liksom perioder där jag... alltså där jag gör det mindre, där jag går mindre på möten. Men när jag går mycket på möten så mår jag bra.
Mm. Går du fortfarande på möten?
Ja.
Mm.
Men jag har liksom perioder där jag går mindre och då mår jag sämre. Och sen börjar jag inse att men shit, vad håller jag på med? Jag vet ju att jag ska gå på möten liksom.
Mm.
Men man har upp- och nedgångar. Det viktiga är bara att man inte plockar upp och börjar dricka igen. Det är det viktigaste.
Det är superviktigt. Känner du att du har liksom ett bra crowd kring det? För det är ändå så att typ, jag har ju en bra vän som är nykterist idag. Men det svåra för henne har ju varit att hitta liksom, ett sammanhang där folk inte dricker. Typ jag kommer ju från ett tvärtom sammanhang där mitt naturliga sammanhang är folk som inte dricker.
Mm.
Och sen så är liksom det onaturliga sammanhanget, inom citationstecken, folk som dricker. Att jag tänker att det inte är så för alla. Eller fattar du vad jag menar?
Nej, men det blir, och det där, man blir ju också, alltså så här, jag fattar ju inte att mitt drickande var onormalt. Jag trodde att det var samma för alla.
Mm.
Och jag kunde verkligen inte förstå hur en del människor bara, men nu är jag klar, jag är nöjd nu.
Mm.
Så här, jag har druckit 2 glas vin, jag vill inte ha mera.
Mm.
Jag förstod inte, jag tror att alla drack på samma sätt som jag, det vill säga att man drack för att bli helt förstörd i huvudet.
Mm.
Jag hade ju någon önskan om att bara, du vet, försvinna helt och hållet in i liksom in i alkohol, bort. Mm. Och tappa kontrollen, och det blev på något sätt mitt, ja, men det blev det jag sökte i drickandet. Och det funkar inte längre.
Nej. Hur länge har du varit nykter?
Sen januari 2017, så det blir...
Det är fan länge.
Ja, 5,5 år blir det väl då.
Och hur är det för eventuell person som lyssnar, som tänker att det inte är så kul att vara nykter? Vill du berätta hur det alltså, nyktra livet är?
Det kommer en dag för alla som är som jag då, det vill säga alkoholister då, där smärtan i att dricka överstiger smärtan i att vara nykter. För att det finns en viss smärta kopplad till att vara nykter, och det är att man måste känna alla sina känslor hela tiden. Och det är någonting som man inte behöver göra om man dricker, och det är också därför man dricker, för att slippa känna känslor. Det är ett dysfunktionellt sätt, men det är ett sätt som funkar för folk som är som jag då. Och kan man liksom komma till den punkten att man tycker att det är mer värt att var nykter, då är man redo liksom.
Mm.
Men det har att göra med att man måste komma till den punkten att smärtan i att vara nykter understiger smärtan i att fortsätta dricka.
Mm.
Och man måste ha en vilja, och det låter kanske lite klyschigt, men du kan aldrig tvinga en människa till nykterhet, det går inte.
Det är så... Nej, alltså det låter inte alls klyschigt. Det är så jävla viktigt det du säger. Jag tänker att det är nog så många människor som har funderat på det här och tänkt, vad går gränsen och allt det som jag tror kommer vara så jävla värdefullt, hör dig beskriva det.
Mm. Och jag brukar ju prata om det, jag har inga problem alls att prata om det, och det har att göra med att jag tänker att kanske någon människa där ute behöver höra det, och så får de höra det. Så jag har ju pratat om det ganska många år nu. Och det är ingenting jag försöker liksom dölja heller.
Nej, bra.
Och även om jag skulle försöka dölja det, så är det för sent nu. Därför att alla vet redan om det liksom.
Ja, men too late. Det är lite som så här, det är lite för sent att jag har ett extremt slattigt liv.
Slattigt liv?
Ja, slatt. Så även det är för sent. Så jag tänker att sånt är livet, typ. Man får försöka, utan att skämta bort det. Jag tycker verkligen att det du beskriver är superviktigt. Och alltså jag har verkligen både vuxit upp med människor som lever i missbruk. Och än idag har alltså mina bästa vänner som lever i missbruk. Och jag tycker att det är så himla viktigt att någon också pratar om det. Och jag tycker att du sa en konkret sak kopplat till alkohol. Vilket är så här, är du en person som dricker?
dricker och sen känner så här, jag känner mig nöjd. Eller är du en person som dricker och känner, jag fortsätter med till glas och till glas och så fortsätter det här i all oändlighet. Då har det troligtvis ett problem. Och det är viktigt att prata med någon om det.
Ja, precis. Och det är ju det som är för män i allmänhet, det är lite svårare att prata om de sakerna.
Mm.
Men förhoppningsvis så ska ju det lättas upp
med
åren. Men om vi pratar om tystnadskultur då, det är lite annat. Men tystnadskultur, skulle du påstå att det är någonting som finns i Sverige?
Både ja och nej. Men det beror lite på vad frågan är.
Men att det här med att man... jag ska se vad definitionen på tystnadskultur är.
Ja, men jag tänker att man är tyst kring någonting. Men tänker du kring så här, typ att man inte vågar prata om typ allt som har med invandrare eller islam att göra? Det är det jag tänker.
Här är Wikipedia definierar tystnadskultur så här. Tystnadskultur avser ett gruppbeteende där en grupp tillägnat sig normer, föreställningar, vanor och antaganden som medför att personer i gruppen drar sig för att uttala sig om ett givet ämne. Exempelvis missförhållanden, sexuell trakasserier och ekonomiska oegentligheter.
Mm.
För man pratar ju hela tiden om tystnadskultur och det handlar ju om att sticka ut, alltså så att man ska inte sticka ut hakan, så säger man, för att då kan man liksom få stryka, att man är bara tyst och låtsas som att allting är bra fast det inte är det. Det är väl tystnadskultur man brukar prata om, och cancelkultur och tystnadskultur tänker jag att det är samma symptom, eller alltså samma grundsjukdom, att den här tystnadskulturen är kopplad genom att man avviker från normen och säger någonting och då blir man cancelad, eller man tycker någonting annorlunda och då blir man cancelad, som narkotikapolitik till exempel. Det har ju varit någonting man har blivit cancelad för länge. Jag blev cancelad på grund av ett skämt om narkotika, men då tog ingen liksom i beaktande min historia till narkotika, och det där är lite Martin Ådahl över det hela, att han kommer att förklara någonting för mig. Du vet, ja, nu ska jag förklara för dig hur det är att vara en missbrukare här. Och så kommer han och säger det till mig. Det är lite så när jag blir cancelad på Åland för att jag skojar om droger. Om du förstår vad jag menar.
Jag fattar, men jag tycker också att det är så jävla förlegad politisk analys. Och så här typ, jag ska försöka utveckla det här. Men jag hade köpt den här analysen kring svensk politik eller cancel culture 2012-2013. För de åren så fanns det en ganska livlig antirasistisk debatt. Det var första gången för övrigt i Sveriges historia någonsin som människor har kunnat kosta på sig att diskutera antirasism. Dessförinnan har det inte funnits en bredare antirasistisk debatt. Det var som att säga, de här människorna fick en jättekort tidsutrymme debatteras om det här, om tolkningsföreträde, om antirasism och så vidare. Sen dess så har inte det här existerat överhuvudtaget.
Alltså den här perioden så var ju det superpopulärt att vara emot SD. Alltså folk som skrev någonting kritiskt
med SD att göra. Alltså förlåt, nej, jag är gammal expoit. Det här har absolut noll med SD att göra.
Jo, men under den här perioden som du beskriver, 2012-2013. Jag tänker att det finns ett samband mellan de här.
Mm.
För att det var ju populärt då att vara emot SD, att vara antirasist och så vidare. Men sen hoppade det över och nu till exempel är det populära du ska vara nu. Nu börjar yttrandefrihet bli inne. Men före det så hade det varit klimatfrågor. Det har varit det som har varit inne och populärt och det som har dragit mycket likes. Men nu går det mer mot att yttrandefrihet är inne.
Mm.
Har du tänkt på det? Att jag tror att yttrandefrihet är det nya moderna. Och att det går i cirklar om 10 år. För att antirasism var inne i typ 10 år. Och sen kom klimat.
Jag tror inte att det är en fråga om yttrandefrihet. I så fall så hade det varit en fråga om yttrandefrihet i alla dess aspekter. Alltså jag fattar inte varför folk idag... Alltså jag blir typ så här genuint provocerad av det här. Varför det är så jävla svårt att bara erkänna att vi lever i ett samhälle där rasismen och ärligt talat nationalismen har fått fotfäste på ett sätt som är unikt i modern svensk tid. Det är som att alla så här försöker så här typ så här hitta på och intellektualisera det här eller prata runt det här. Det är, jag begriper verkligen inte det här på riktigt. Det är det som pågår i Sverige idag. Det har inte hänt i Sverige bokstavligen sedan 1920. Jag fattar inte varför folk inte fattar det.
Alltså institutionaliserad rasism. Är det det du tänker på?
Allt ifrån institutionaliserad rasism. Jag har på riktigt källor på myndighetskorruption kopplat till rasism. Det här är vad jag ägnat hela min journalistiska karriär kring. Jag har bevis på så här, typ allt det som har med vad ska man säga så här, typ opinionsundersökningar att göra eller den här rättsorganisationen har skrivit det här eller så här, diskrimineringsombudsmannen skriver det här. Så allting pekar mot exakt samma sak. Men det är som att så här, typ Sverige är det är som att typ folk inte vill överhuvudtaget börja begripa att rasism existerar. Eller jag fattar liksom inte vad det är som gör att människor bara inte begriper det här.
Jag tror att folk inte orkar för att det inte är inne. Alltså det var som till exempel nu. Hur mycket reflekterar man om kriget i Ukraina till exempel?
Det är inte jag gör det. Längre.
Jo, men inte på samma sätt som i slutet på februari.
Mm.
För att det har liksom... Nu har man accepterat verkligheten. Att det pågår ett krig.
Men kriget kring Ukraina hade jag förstått mer. Men jag är född upp också i det här landet. Det här handlar inte om något som händer utanför Sveriges gränser. Det här handlar om synen på svenskar. Vi som finns i det här landet. Vilka villkor vi har. Jag begriper inte i hur många generationer som man kommer försöka se att så här, folk som ser ut som mig eller som lever som mig inte är en del av Sverige. Eller Jannik, jag vet inte. Jag tycker att det är en helt sjuk föreställning. Och kanske så här, typ, om vi tar så här, typ, mina föräldrar som en grej. De skiter i det. De är så här, men jag är från Somalia. Jag kommer alltid vara somalier. Det här är inte mitt land. Men jag är faktiskt född i det här landet. Jag föddes på Östra sjukhuset i Göteborg. Jag har ingenting att fly till.
Nej, identitet är en jävligt konstig grej. Och jag har märkt det med åldern att jag... Åh jävlar, håller du på att riva hela huset, människa?
Sorry.
Nej, men nej, det är ingen fara. Men jag har märkt på äldre år att jag har börjat få en stark önskan om att veta mera om min släkt före mig.
Mm.
Och det här är som någonting som har aktiverats. Det är bara som att helt plötsligt så hade börjat, du vet som när Harry Potters R börjar helt plötsligt från ingenstans göra ont.
Mm. Ja, men du får lära mig. Finns finne och är finlandssvensk. Vad är skillnaden?
Alltså finne, det är en person som är en finsk person som pratar finska. Mm. Medan finländare är alla i Finland, inklusive de som pratar svenska. Och finlandssvensk, det är de som pratar svenska i Finland. Okay. Och sen finns ålänningar också.
Men du är en finne.
Ålänning.
Du är en ålänning. Ja. Men du är i grunden inte svensk.
Alltså, min mamma och pappa är båda födda på Åland.
Mm.
Men min farfar är född i Sverige och uppvuxen i Sverige. Och hans mamma kommer från Åland. Men hans pappa kommer från Sverige. från Norrköping. Så Svensson-släkten kommer från Norrköping.
Norrköping? Det är dina hunds. Jag är från Linköping.
Ja, men det är inte så långt ifrån.
Hade inte det varit helt sjukt om du och jag, av någon konstig anledning, du vet ju för sig att det inte är så, men att du och jag hade varit släkt.
Ja, men
det hade ju varit helt sjukt, eller hur?
Men vi kan ju kolla upp våra släktträd. Sådana saker jag har varit med om, sådana absurda möten som jag har varit med om och konstigheter. Då finns ingenting som förvånar mig om du och jag ska vara släkt dessutom.
Men jag har ju väldigt mycket sjukt i min släkt. Jag har ju väldigt mycket, jag är ju en ganska stor portion italienare. Eftersom att jag har, på grund av kolonialismen och så vidare, så finns det väldigt mycket italienskt.
Men du har alltså, en av dina föräldrar alltså svenskar?
Nej, gud nej. Alltså, båda mina föräldrar är födda i Somalia.
Då är det ju väldigt osannolikt att vi ska ha fysiska släktband.
Fast deras släkt i sin tur, alltså släktträdet, har ju kopplingar till Italien. Som skulle kunna ha kopplingar till Finland. Why not? Jag 100% öppnar upp för att du och jag är släkt.
Men jag kan med 100% säkerhet säga att vi är släkt.
Ja.
Därför att alla människor är ju släkt med varandra.
Eller hur?
Alltså om man går tillräckligt långt bak så är vi ju släkt på något sätt.
Mm. Vi är ju inte släkt. Men jag vill ändå någonstans tro det. För att det är därför du och jag vibar så mycket. Ja.
Men tänk om man skulle vibra med alla sina släktingar. Då ska man ju, man bråkar ju med många av sina släktingar också.
Ja. Men du, klockan är typ fan 2:30 här. Men,
det är 3:30 här.
Är det sant? Vi måste fan göra någon slags av. Jag tänker, vi hade sagt att vi skulle prata om koranbränningen.
Ja, men istället så hade vi världens ADHD-hopp. Emil Nilsén skulle vara stolt över mig.
Jag är ledsen, jag har ADHD.
Nej, men det är helt okej, tro mig. Det är också mer regel än undantag att det hoppar runt så här. Min pappa sa det till mig idag, han sa så här att Jannik, jag lyssnar på din podd och det är så otroliga saker som kan komma fram. Du kan hoppa till vilket ämne som helst. Jag menar, nu har du och jag på riktigt suttit och pratat. Nu gjorde du någonting med mikrofonen igen. Steker du ägg?
Nej, jag hämtade vatten. Förlåt. Sorry, förlåt. Vad sa du? Din pappa sa...
Pappa var så här, men du hoppar, Jannik, åt alla håll liksom, när du spelar in. För man vet aldrig vad som kommer för frågor. Och det är väl lite så. Men det är väl också det är väl en styrka det också, kan jag tänka mig.
Yeah. Ja, men jag, alltså, folk som känner mig är ju väldigt förvånade över att jag tas på allvar i den offentliga debatten, på gott och ont. Tänker jag, alltså,
så att du är så oseriös när ni träffas.
Nej, jag är 100% oseriös. Alltså så här, har du frågat någon, fråga min kille, fråga mina vänner, de är så här, what the fuck.
Jag är också jätteoseriös när jag umgås med mina vänner.
Ja, verkligen. Jag tror att det är väl alltid det som är så svårt, kan jag tycka. Men jag tror att det som får, alltså jag blir lite hatad från varje håll. Vilket jag tycker att så här, folk inte riktigt förstår. Så jag blir alltså, om vi tar så här, om vi går tillbaka till den här koranbränningsfrågan. Jag blev på riktigt hatad från varje håll.
Från de som eldar koranen också. Nej, från de som kastar stenar på han som eldar koranen.
Ja, jag vet inte riktigt vilka så här de är, men precis, alltså från det perspektivet också. I att det finns ju, och de är väldigt få skulle jag säga. Det är inte många människor. Men det finns ju väldigt få människor som i Sverige tycker att det är ett problem i sig att bränna Koranen. De finns ju. På samma sätt som finns ett gäng galningar som också tycker att det är helt sjukt att bränna den svenska flaggan. Du kommer alltid finna psychos i ett samhälle. Ja, däremot så här, typ, tycker att det är ett problem att förstå allt som har hänt kopplat till liksom, att bränna Koranen eller inte. Alltså, jag tycker min mamma gav på riktigt den bästa kommentaren kring det här. Att hon sa de här som ballade ur kopplat till parodan och kranbränning. De sprang runt med cigghanden mitt under Ramadan. Där, what the fuck?
Det är haram, eller?
Det är haram as fuck. Alltså, de satt inte och fastade. De hade tiden att inte fasta. Samtidigt som de satt och typ ballade ur över en koranbränning.
Det är hyckleri, alltså.
Men det handlar inte om hyckleri. Alltså, jag hycklar ständigt. Det handlar inte om det. För det handlar, alltså, det säger också någonting om synen. Alltså, det handlar inte om Koranen, obviously. Utan det handlar om så här, synen på, eller så här, förståelsen av hur religion generellt inte är någonting som vi kan typ, vad ska man säga, så här, debattera fram. Eller fattar du vad jag menar? Det känns som att det låter lite flummigt.
Om du formulerar om det på ett annat sätt så kanske jag förstår ännu bättre vad du menar.
Ja, jag tror att så här, saken är väl generellt att jag upplever att man har en förståelse av, om vi tar så här koranbränning som en fråga.
Vi fick små tekniska problem och vi har försökt lösa det genom att bilen mutar sig själv, för ljudet går liksom runt. Men det var jättekul, Bilan, och ha dig tillbaks i podcast och samtal. Vi har hoppat jättemycket, men det är okej. Och det viktigaste för mig är att mina lyssnare får någonting varje vecka. Och jag är jätteglada för alla er som har överseende, för att det har varit jättemycket och jättestressigt. Och jag tycker alltid att det är trevligt att prata med dig, Bilan. Så stort tack för att du var med igen i podcast och samtal.
Tusen tack själv. Gud, alltså du är så jävla humble på ett sätt. Det är, alltså för mig själv som poddar, det här är minimala tekniska problem, verkligen. Det är inte så grej. Men tusen tack för att jag fick vara med. Och fan, vi måste snacka koranbränning mer. Och jag kommer, ifall det finns någon lyssnare som sitter och hatar på dig för att du inte kör ut avsnitt, så skicka DM. Så kommer jag sitta och hata på den personen. För du är superfin, verkligen.
Tusen tack. Spännande också att vänta på att du mutar förrän jag börjar prata. Det är någonting som jag inte är van med, för jag är van att bara gå in och klippa. Men jättestort tack för de fina orden, Bilan. Och till alla er som lyssnar på podcastens samtal, jag vill tacka er också för att ni gör det här möjligt och för att ni återkommer vecka efter vecka. Och kom ihåg att mina intentioner alltid är att få ut ett avsnitt varje vecka, och jag ska bli bättre. Jag säger det hela tiden, och ibland får ni vänta, men jag uppskattar ändå att ni bara fortsätter komma tillbaka. Det värmer mitt hjärta. Så stort tack, och stort tack igen, Bilan, och till alla er som lyssnar. Alla onsdagar året runt är mina ambitioner. Tack så mycket.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.